Vi är framme vid det femte budet. Du skall inte dräpa. Är det vi ska fundera kring idag? Och när vi läser det här budet så går det rätt snabbt. Och vi kan snabbt konstatera att det är ett bra bud detta, tycker jag. Det är tydligt och rakt. Inte så många konstigheter. Det som Luther sa om detta bud, han sa att det är babyspråk för att alla ska förstå. Och kanske tänker du så här, du ska inte dräpa, så tänker du, ja men det är bra. Det är ett bra bud. Jag har inte dödat någon. Jag kommer heller kanske inte döda någon. Så därför, alltså, låt oss gå vidare till nästa bud. Det är väl inte så konstigt detta. Men vi ska inte göra det. Vi ska inte skynda oss förbi det här budet. Vi ska stanna kvar här och vi ska inte göra det så enkelt för oss. Och vi ska se om det inte finns någonting här som verkligen berör oss alla. För idag så vill jag tala till er om människovärde. Om alla människors lika värde. Du och jag, vi har fått livet som gåva. Och vi tänker inte på det varje dag, men livet, alltså det är en sån fantastisk gåva. Alltså livet är det dyrbaraste vi har. Var och en av oss är skapade oändligt värdefull och unik och dyrbar. Och det finns ingen högre människosyn än den vi får ifrån Guds ord. Det skulle jag vilja hävda. Vi har en Gud som älskar oss så mycket att han var beredd att dö för oss. Och om du hade varit den enda människan som levde så hade Jesus ändå dött för dig. Så mycket värd är varje människa. Och det är en sån stor skillnad med en levande människa och en död människa. Livet alltså. Vilken oerhört värdefull gåva. Och idag, så många gånger tidigare i historien, så upplever jag att idag så befinner vi oss mitt i en strid om människovärdet. Synen på människan. Vad är en människa? Och jag tänkte vi idag skulle gå tillbaka 100 år i tiden till det moderna Tyskland. Alltså vi ska gå tillbaka före andra världskriget. Innan över 8 miljoner människor som inte var soldater utplånades. Alltså det var fler som dog under andra världskriget. Men 8 miljoner var inte stridande soldater. Och de människorna dog för att de saknade människovärde i andras ögon. Och vi kan ju skylla allt det här på, ja men det var ju Hitler som var en sån hemsk diktator. Men det går inte att göra det så enkelt för en. För att Hitler, han blev vald i ett demokratiskt val. Han hade över 80 000 vanliga europeer, precis som du och jag, som lydde hans order. Så det är väldigt svårt. Det är inte så enkelt att förstå hur kunde detta hända mitt i det upplysta och moderna Europa. Mitt ibland oss. Vi vill gärna ha liksom enkla lösningar på detta. Vi vill gärna skylla på någon eller några eller något. Men det är väldigt svårt att förstå hur kunde detta hända. Och det är inte svart och vitt och man kan inte bara skylla på någon. Men det vi kan se i Tyskland på den tiden, alltså redan före Hitler kom till makten, så hade det växt fram en människosyn i Tyskland där man ifrågasatte alla människors lika värde. Det fanns två inflytelserika vetenskapsmän vid namn Karl Binding och Alfred Hock. Och de här två utvecklade tankar om att vissa människors liv var värdelösa. 1920 så publicerade de sin bok om att vissa människor borde kunna avlivas enligt lag. Och i den boken så fanns det begrepp som liv utan värde. Och man sa också liv som inte är värt att levas. Liv utan värde. Liv som inte är värt att levas. Detta var inte nazisternas budskap, utan det kom liksom från högt respekterade vetenskapsmän. Diskussionen pågick i Tyskland om de här sakerna. Vad ska man göra med alla mentalsjuka? Vad ska vi göra med alla handikappade på de tyska sjukhusen? Och när sen nazisterna kom till makten så var det inte så svårt för dem att genomföra den här rensningen av icke önskvärda individer. Det hade liksom pågått långt innan. Människovärdet hade liksom gått ner och man började att rensa mentalsjuka, handikappade, homosexuella. Och efter det så fortsätter man med zigenare, judar, färgade, Jehovas vittnen med mera. Detta kunde man göra, för under flera års tid så hade människovärdet monterats ned. Och därför så var det inte människor som man dödade. Det var inte människor man dödade som hade liksom människovärde, utan man dödade, det var de som hade liv som inte var värt att leva. Liv utan värde. Det var de man dödade. Och sen när Tyskland föll, när ryssarna kom in i Tyskland, vet ni. Den ryska armén bryter in i Tyskland, då kommer det en annan typ av människor. Den ryska armén som under år in och år ut hade fått höra att tyskarna, de är inga människor. Alltså från och med nu så är ordet tysk den mest förskräckliga av svordomar, kunde man säga. Det var hela den ryska armén var liksom inmatad i år ut och år in. Tysk är ingen människa. Så när ryssarna väl invaderar Tyskland och bryter sig in där, så räknar man med ungefär 2 miljoner tyska kvinnor våldtogs. Och man kunde göra precis vad som helst med tyskarna, för de var inga människor. De var liv som inte var värt att levas. Så historien upprepar sig gång på gång. Vi kan se det. Och vi kan fråga oss, är vi bättre idag? Är det bättre idag? Och när vissa av oss kristna säger att vi vill förhindra aborter, vi vill att ingen ska önska att göra en abort, så handlar inte det minsta om att vi vill förminska kvinnors frihet eller att vi vill lägga en tung börda på kvinnor som redan är i en mycket utsatt situation. Det är inte så att vi kristna är fientligt inställda till sex. Nej, det är inget sånt. Det handlar om, det är människovärde. Vad är ett liv? Vad är ett liv värt att levas? Och vem kan avgöra det? Idag så lägger vi det här avgörandet i mammans händer som har blivit gravid. Och säger mamman att ja, men det här är ett barn, så lägger vi alla resurser som vi bara kan på att försöka rädda det här barnet. Och säger mamman att nej, det är inget barn, ja, då hjälper vi henne att snabbt och enkelt avlägsna innehållet i hennes livmoder. Så frågan om människovärde, det har blivit väldigt relativt och tänjbart också i vår tid just nu. Här finns en kamp idag om människovärde. Detsamma gäller om barnet har en avvikelse som från 70-talet så kan vi upptäcka det med hjälp av ultraljud. Och på Island så säger man att vi har utrotat Downs syndrom. Och vi ligger inte långt efter i Sverige. Och det man säger då om man har utrotat Downs syndrom, det säger man vi har dödat alla barn som har Downs syndrom. Tänk en värld utan dessa underbara människor. Är det en bättre värld vi skapar? Nej, det är en mycket fattigare värld vi skapar. Och idag så diskuterar vi också frågan om dödshjälp. Vi pratar om livsduglighet när det gäller barnet i magen. Och så börjar vi prata om livsduglighet när det gäller äldre människor. Och vi frågar oss, är det ett liv värt att levas? Är det ett liv utan värde? Vi märker liksom inte hur vi blir, hur vi bara... Det är någonting som händer i vår tid med människovärdet. Det monteras ner. Och i höstas så kom Kairos Future med en undersökning där det visar sig att var fjärde svensk anser att livet är meningslöst. Var fjärde svensk anser att livet är meningslöst. Och den siffran har fyrdubblats på 20 år. Och när det gäller män i åldern 18-30 år så är det var tredje person som anser att livet det är meningslöst. Livet som är den största av gåvor. Och i vår stad så ser vi också bokstavligen hur människor drogar och super ihjäl sig på våra torg. Rakt framför ögonen på oss. Kan vi verkligen säga att det här budordet, det berör inte mig? Det berör inte oss. Och vi kan fortsätta. Vi kan fortsätta att prata om hur vi lever på ett sätt som dödar skapelsen som vi har fått att förvalta. Alltså att djur lever i trånga burar och behandlas på ovärdiga sätt, det är inte i enlighet med Guds plan för den här världen. Att djur och växtarter utrotas varje år. Jag läste på Världsnaturfondens hemsida att krisen för den biologiska mångfalden, den är värre än någonsin. Bestånden av vilda ryggradsdjur har minskat med hela 69% på bara 50 år. Arter, viktiga naturområden, försvinner i allt snabbare takt. Alltså vi håller ju på att förinta oss själva i och med detta. Vi håller på att förinta oss själva. Och Gud säger, du skall inte dräpa. Engagemanget för ett bättre klimat och kampen för miljö och en rättvisare värld, det borde verkligen finnas hos varje kristen. Och det ligger absolut i detta budet att vi ska inte dräpa. Låt oss nu lyssna till vad Jesus, vår Herre, säger om detta budet. Han kommenterar det här budet. Vad säger han då? Jo, lyssna till honom. Jesus säger så här. Ni har hört att det blev sagt till fäderna. Du skall inte dräpa. Den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er. Den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Och den som okväder sin broder undgår inte att ställas inför rådet. Och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannoliken, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret. Ja, det är inte så lätt för oss idag, som jag sa. Detta budet, det berör oss. Ingen undantagen. Men det Jesus han gör här med det här budordet, när han vill kommentera det, förklara det för oss, det är att han flyttar synden från handen, alltså det du gör, och så flyttar han det till ditt och mitt hjärta. Jesus menar att det här budet, det handlar inte bara om vad du gör, utan det handlar om vad som pågår här inne, i din tanke, i ditt hjärta, dina motiv, din inställning. För vi vet ju, vi kan säga det ibland, om blickar kunde döda. Det har ni säkert hört. Om blickar kunde döda. Jag tror att många människor har valt att förkorta sina liv därför att de aldrig har känt att de duger i andras ögon. Alltså man kan ju dö inombords av vad man får höra av andra människor eller hur andra människor ser på en. Och Jesus menar att det, om du bär på hat, om du förbannar en annan människa eller om du ser ner på någon annan människa, ja men då är du i dödens tjänst. Och Jesus sa i Johannes 10, tjuven kommer för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Det uppdraget fick Jesus. Det uppdraget har han också gett dig och mig. Det är det som är vårt uppdrag. Inte att vara i dödens tjänst, utan att få vara i livets tjänst. Att få komma med liv till andra människor. Att få tala in liv i andra människors liv. Ord av uppmuntran, ord av tröst. Ja, ord av liv. Så blir du och jag Guds medarbetare. När vi får komma med liv. Vi kommer med kärlek till en trasig värld. Vi kan utifrån Guds bud och genom hela liksom, den bibliska berättelsen så har vi någonting helt fantastiskt att berätta för människor. Vi kan berätta för att vet ni vad, det här livet, det är en fantastisk gåva. Det är så vi ser på livet, att det är en gåva. Varje dag är en gåva från Gud. Det här livet är fullt av mening. Det finns inga värdelösa människor. Det finns inga värdelösa människor. Det finns inga liv som inte är värda att levas. För varje människa är skapad helt unikt. Underbart skapad av en levande Gud. Det står att redan innan jag blev till i min moders liv så visste Gud vem jag var. Det är den bibliska människosynen. Att varje människa är älskad och dyrbar i Guds ögon. Jesus han dog för att visa så här mycket älskar jag er var och en. I Guds ord läser vi, du ska inte döda. Men Gud själv, han dör. Han dör för dig och mig. För att visa hur betydelsefulla vi är. Livet alltså. Alltså det kan vara väldigt tufft, jag vet det, att vara människa. Men livet alltså. Alltså det, låt oss idag bara få förundras över livet. Att vi lever. Låt oss förundras över varandra idag. Ni lever och jag lever samtidigt. Yes! Idag lever vi. Tänk att få leva. Det är en jättestor skillnad att leva och inte leva. Och idag så får vi leva. Och tänk att vi får leva. Och tänk att vi får vara i livets tjänst, du och jag. Inte i dödens tjänst, utan vi får vara i livets tjänst. Påminna människor om Guds liksom syn på varje människa. Finns inga värdelösa människor. Finns inget liv som inte är värt att levas. Och en som verkligen stod i livets tjänst, det var Franciscus. Han levde på 1300-talet. Och nu ska vi få be den bönen. Jag kan leda oss i bönen och du får gärna vara med i ditt hjärta. En bön som jag ofta återkommer till. En bön som verkligen låter mig förstå i livets tjänst. Vi ber. Ja, Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Låt mig bringa kärlek där hat råder. Låt mig bringa förlåtelse där orätt har begåtts. Låt mig skapa endräkt där tvedräkt råder. Låt mig bringa tro där tvivlet råder. Låt mig bringa sanning där villfarelse råder. Låt mig bringa glädje där sorg och bedrövelse härskar. O mästare, låt mig icke så mycket söka att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket söka att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som man får. Det är genom att glömma sig själv som man finner sig själv. Det är genom att förlåta som man blir förlåten. Och det är genom att dö som man uppstår till det eviga livet.